99,9. Hans programutgivare är Radioföreningen Nacka och klockan är 7:02 denna måndag den 26 juli 2004. Och regnet, det liksom droppar lite fint så här. Det har regnat några timmar nu. Jag har varit ganska många timmar här och det började faktiskt för någon timme sedan här i Nacka. Tungt mulet ligger ett månlock över oss och regnet så där sipprar ner lite grann. Solen gick upp bakom molnen då 4:22 och kommer gå ner 21:28. Och de här skurarna kommer väl att stanna av lite under dagen. Och molntäcket kommer att tunnas ut. 19 grader kommer vi få just nu, 14,8 grader här i Nacka. Men som sagt upp till 19 kommer det väl att kliva under dagen. Cortazar står för musiken här på Radio Nacka. Det bästa med de här tidiga morgnarna är att det är så lugnt och tyst. Framförallt nu på sommaren eller inte riktigt har kommit tillbaka i vanlig vardag igen. Sådär. Och det här regnet har gjort att naturen står och väntar och är ganska tyst också. Förutom det här lätta lilla droppandet. Jag är ute i större världen då. 130 000 människor deltog i en mänsklig sköld i Gaza. Det var folk i Israel som hotas med att få flytta från sina hem när regeringen, Sharon, regeringen i Israel vill flytta de så kallade nybyggarna eller bosättarna. Och så det är väl en öppen fråga hur det går med det där. Ja, jag blev bara så illa berörd när Internationella domstolen i Haag och FN fördömer det här staketet som Israel har satt upp. Det är faktiskt för att skydda liv. Det mördas och lemlästas varje dag folk där, så att när folk sitter i säkra hag då och klagar på att de sätter upp staket i Israel, så blir jag faktiskt lite illa berörd. Men okej. 7:07 klockan. God morgon.
Today, taken at sea by sailors. Got one on the website right now on my webcam. And a very good friend of mine, John, who's a ham, by the way, spent his entire adult life until retirement on these freighters. And he writes, "Hey, Art, thanks for the picture. I sent him some of these. It's a good one," he says. I've come home a lot of times with stories of waves and rogue waves out there.
Tänkte bara ni skulle höra vad jag lyssnar på från Amerika just nu. Det här är ganska kul.
Going people would believe me. I've made many trips to Alaska on an empty tanker, which is a terrible thing as its center of gravity is way off, and she's basically top-heavy and will roll over very easily. You see, they empty them prior to entering port on single-hull tankers because the ballast is contaminated, and it costs large sums of dollars to pump it ashore for cleanup prior to loading cargo. Many times, you think the last roll will be the last, or the last swell you climb over, then head down, bow down over the other side of the swell. You think you just might keep heading down. So those big monster rogue waves are indeed out there, and if you look at my webcam, you'll see one tanker about to encounter one of them directly ahead. Must be a very frightening thing, and a picture doesn't really do it justice in understanding truly how big that wave is. Well, look, we're in the middle of a monstrous solar storm right now. I mean, this baby is gigantic. My understanding is we have presently an A count, for those of you that know what it means, an A count of 129 and a K count of 7. It got to 8 last night. Auroras were seen widely. In fact, tonight it's going to happen again, and I would recommend as many of you in the northern latitudes as possible who have semi or clear skies, get the heck out there and take a look.
Ja, jag tyckte jag skulle bara lite ett smakprov på Art Bell. Han är ganska rolig. Han sänder just nu direkt ifrån öknen i Nevada, strax norr om Las Vegas. Prum till staden. Sitter han i sin trailer och sänder. Och han pratade just om de här 30 meter höga vågorna. Det här är ganska intressant. Sjömän har ju vittnat om det här i århundraden. Att de har varit ute på havet och har sett vågor som har varit dubbelt så höga som stormvågor normalt. Man brukar säga att stormvågor är kanske sådär 14 meter som mest, är den allmänna kunskapen. Men då och då så vittnas de om vågor som är dubbelt så höga. Men självsäkra och trångsynta vetenskapsmän har då förkastat de här berättelserna och ifrågasatt trovärdigheten hos sjömännen. Man blir ganska trött på såna inkränkta typer som inte kan tänka utanför vad de lärt. Sann vetenskap, det är att ha fantasi. Och därefter försöka mäta vad man har hittat på. Så det gjordes beräkningar då efter en linjär modell, och då kom man fram till att ja, var 10 000 år skulle en sån här 30 meter hög havsvåg kunna inträffa. Sålunda skulle någon enstaka sjöman kunna ha rätt. Men jag har satelliter mäta vågor med radar. Och då har man upptäckt såna här 25-30 meter höga vågor lite då och då. Det var faktiskt ett europeiskt projekt. Under 3 veckor så spanade man över vissa delar av haven. Och då hittade man 10 stycken såna här vågor på 3 veckor, utan att man ens kollade hela jorden utan vissa delar. Så man hittade 10 stycken på 3 veckor, och man såg förmodligen inte alla. Det säger en hel del. Så att det var en matematiker då som hade lite mer öppet sinne till sånt här. Han beräknade möjligheten till dessa vågor faktiskt redan innan de kunde mätas. För han använde en icke-linjär modell. Och hans teori är att i då och då så slås ett par vågor ihop till en ny våg. Och kanske 3 vågor, så att en våg då får kraft ifrån vågen framför och bakom och bildar en betydligt högre våg. En form av snöbollseffekt skulle man kunna säga, eller lavineffekt. Det ser man i naturen då, hur det liksom trillar över åt något håll. Så det är inte så konstigt att tänka sig. Fartygen, de var normalt inte byggda för de här 30 meters vågorna. Därför trodde man tidigare att sådär 10-14 meter var det högsta som skulle kunna möta ett fartyg. Och när fartyg gick förlorade utan spår, så utgick man ifrån att det nog var mänskliga faktorn eller dåligt underhållna skepp som orsaken. Faktiskt på Sveriges Television så gick det ett intressant tv-program för inte så länge sedan, där skeppar och besättning berättade hur deras skepp hade träffats av jättevågor. I storm så riktade man ju skutan mot vågorna. Och när man då såg jättevågen närma sig, så började det hela med att den här större vågdalen närmade sig först. Så att det hela började med att man såg en jättevåg, och så när den kom närmare såg man att den hade en stor dal framför sig. Så att det började med att hela skeppet riktades rakt neråt, rakt framåt neråt, rakt ner i vattnet. Och när man var på väg ner då i den här jättelika vågdalen så kom vågtoppen. Och de här 30 meters vågorna, de är inte så här runt mjuka som vanliga vågor, utan de bryter av. Så att vad som händer de här skeppen är att först siktas de rakt ner, inte rakt ner men snett ner, kanske 45 grader neråt. Och sen kommer den här jättelika vågtoppen och slår rakt över, nästan snett uppifrån kan man säga. Och en del av vågorna slår så med sån kraft mot bryggan då, snett uppifrån framifrån, så att vittnen har berättat om fönster som slås in och man har hittat metalldelar som har böjts och ibland förstörs man överutrustningen på bryggan. Så att förmodligen har en del skepp slagit sönder och sjunkit då när maskinerna inte kan användas, så då hamnar skeppen på längst med vågorna, med långsidan mot vågorna. Vilket gör att de gungar betydligt mer, kanske slår runt. Och då kan även de här vanliga 10-14 meters vågorna slå sönder skeppen. Severe weather has sunk more than 200 supertankers and containers exceeding 200 meters in length during the last two decades. Alltså stormigt väder har faktiskt sänkt mer än 200 supertankers och större containerfartyg under de senaste 20 åren. Rogue waves are believed to be the major cause in many such cases. Two large ships sink every week on average. But the cause is never studied to the same detail as an air crash. It simply gets put down as bad weather. Så ungefär två större handelsfartyg i veckan funkar. Och de här är byggda för storm och det är mycket pengar med, så det är inte så att det så ofta är rent slarv, utan det kan alltså ofta vara sådana vågor det handlar om. För det går ganska fort också, man hinner sällan få någon riktig besked från besättning och den, ibland hittar man inte ens fartygen. Så det här är ganska intressant. Och det finns lite olika teorier. Jag beskrev en matematisk teori, kanske lite kaosteori om hur de kunde uppstå. Men det finns också en mer avancerad teori att förutom att en del vågor då och då av slumpen, ungefär som en snöbollseffekt, slås ihop, så tror man att möjligen har havsbotten och strömmar också en inverkan, så att det tillsammans kan bildas sådana här vågor. De närmaste vi har, det är väl utanför, här ute i Nordsjön, utanför Norges kust, rakt västerut från Norge skulle man kunna säga, är det ett område där de förekommer lite då och då. Och man har även haft lite problem med oljeplattformar som då är byggda för de här 14 meter höga vågorna som man hittills har trott är det vanligaste. Ja, det finns mycket, om man ska lära mer om det här, då kan man söka på Rogue Waves eller Freak Waves på Google. Här också kan man gå till BBC, de har en del, faktiskt skrivit en hel del intressant om det här. Och jag hittade också på internet en del bilder där man har fotograferat ifrån bryggan när en sån här våg närmar sig. Det är helt otroligt. Den är alltså mycket högre än bryggan. Och det är de som har överlevt som har kunnat komma ut med fotografin efteråt. Så det är intressant i alla fall. Någonting som sjömän har pratat om i hundratals år men inte blivit trodd av så kallade vetenskapsmän. Det har nu kunnat verifieras av satelliter som hittar de här vågorna. Tyvärr är det så att så många som tror att de är vetenskapsmän egentligen är ganska fördomsfulla och liksom bara gör det de har fått lära sig i skolan, inte tänker vidare. Och var det inte Einstein som sa det, att vetenskap var största delen fantasi? Det är det. Det var måste ha. Boston är det nu en belägrad stad. Det har ju varnats en hel del för nya terrorattentat strax innan valet i USA. Terrorister vill förstöra den demokratiska processen. Så när nu Democrats håller sin partikonvention här i Boston som börjar nu idag, så har Boston blivit en belägrad stad. Och de har olika kongressmännen och senatorerna som reser upp från Washington DC och nu kan vara till konventet. De har beordrats att ta med sig sina gasmasker som de har fått utdelade till sig då i Washington tidigare efter terrorhoten där. Och för de här på så här vanliga civila så uppmanar man att ta med såna här skyddsmasker som man har kanske när man spraymålar hemma och sånt, som kanske finns tillgängligt eller går att köpa i många järnaffärer eller Home Depot som det kan heta i Amerika. Så man gör sig beredd för terrorism och den när man ber man sig till Boston just nu så har man svårt att bara ta sig runt därför att det är fullt med paramilitära soldater eller poliser med bombsniffande hundar som går och sniffar på en. Jag har lyssnat på amerikansk radio här och det är en del som vittnar om att någon man som gick och stannade och ringde sin mobiltelefon och då dök det upp några sådana här polismilitärer och undrar vad han höll på med. Och folk som alltså inte ska in på konventet blir undersökna bara man rör sig runt i Boston och det sitter paramilitära soldater på de här tunnelbanebroarna och allt vad det kan vara. Och Matt Rudge har jag lyssnat på, han är faktiskt ganska rolig. Han avslutar ju sitt program som jag lyssnar på från 3.30 här i morse till nu. Han kör från 3.30 till 7 på måndag morgonen svensk tid. Och han berättar om John Kerry, det är han som är presidentkandidaten. Han berättar för det första att John Kerry sa att det hade inget folk i Boston. Boston är som vanligt, ingenting ovanligt här om den här stora bevakningen. Det är bara det att han kommer dit i limousin. Han behöver inte bli kontrollerad flera gånger här och där och få sina väskor genomsökt och allt vad det var. Han flyter liksom ovanpå, kommer dit i limousin. Hans fru är ju miljardärska och har då pengar från där Heinz, Ketchup Heinz. Så att Democrats representanter är några av de rikaste familjerna i USA och kommer från nordväst. Nej, vad säger jag? Nordöst blir det. New England. Nordöst. Och det har varit så mycket tillsammans med Kennedy-familjen och det har varit en tradition inom Democrats ofta. Och Theresa Heinz höll ett tal här om att det var dags för en mer civil tone, en mer anständig ton i den politiska debatten och snällare och trevligare och sådär ville hon. Och sen efter det så gick hon ner till en journalist, sökte hon upp en, sprang ut till en journalist och sa "You can shove it." Ja, det är mer av en svordom på amerikanska. Så att hon gick ut och gapade till en journalist direkt efter att hon hade hållit det här fina talet. Och annars har det varit lite sån här lovefest tillbaka till hippiedagarna, att det ska vara så mysigt och trevligt. Men så Matt Rudge spelade upp den här ljudsnutten med henne när hon är ute och gapar åt en journalist. Ja, jag vet inte. Jag tycker mönstren går igen på något sätt. Så det är det vad som händer där. Vicepresidentkandidaten är också mångmiljardär. Han har gjort sig rik på att stämma folk. Det finns ju en avart i USA med sådana trial lawyers som stämmer stora rika företag till höger och vänster. De här advokaterna blir stenrika. Det är ett sätt för dem att göra sig till miljonärer. Det är oftast de som får mest av pengarna. Man hör att det har uttalats några pengar, utbetalats några pengar av McDonald's, har fått betala för att kaffet var hett eller någonting, så är det de advokaterna som får de största delarna. Så att de blir ju miljardärer. Och John Edwards, vicepresidentkandidaten, han är en sån här trial lawyer som har blivit rik på det här sättet. Där finns också lite motsättning mellan Republicans och Democrats. Där Republicans, det var med George Bush den äldre, som då för många år sedan nu gjorde en offentlig sak att vi måste stoppa de här frivolous lawsuits, alla de här onödiga stämningarna som pågår. Så att där finns också en motsättning. Det är ganska intressant. Och berättar det här för att jag levde ju sånt 12-13 år och man får en annan bild av den politiska verkligheten där när man bor där och följer saker där än man får här i Sverige. Man får en helt annan bild här. Här får man idén att Republicans är de rikas parti och Democrats arbetarpartiet, men det är faktiskt snarast tvärtom. Och det märks ju när George Bush, han det är faktiskt mycket som är tvärtom. Det är de på valnatten när han går igenom vilka stater som har fallit till Democrats eller Republicans, så är det Republicans som röda staterna och Democrats de blå. Och Republicans brukar vara större bland vanligt folk och ute på landet, och Democrats är större i städerna, storstäderna. Och det var därför då som Al Gore, Democrats, han vann ju då i stora stater med stora städer som Kalifornien och New York och Illinois förmodligen också, men George Bush vann i de mindre staterna. Och då har man ju samma uppdelning som Europa, att inte, för att inte de stora länderna i Europa ska ta all makt genom att de har större befolkning, så har man då gjort att inte alla röster är värda lika mycket. Skulle man gå åt andra hållet, att varje stat hade en röst, så skulle det bli orättvist mot de stora staterna. För skulle små stater med bara ett par miljoner ha lika mycket rösträtt som stora stater med 60-70 miljoner, så... Men skulle man som sagt ta en medborgare en varje röst, så skulle de stora staterna bara köra över. Så man gjort en matematisk kompromiss i EU och samma sak i USA. Så att de som bor i mindre stater, både i EU och USA, deras röster väger tyngre. Och det är en fråga om balans och hur långt man ska gå. Kan man diskutera hur långt man ska gå, men det är en matematisk modell, en kompromiss man har gjort där. Och eftersom George Bush vann i de mindre staterna är mer populär ute på landet. Många av de staterna med lite befolkning är ju ofta mera landsort. Så vann han fler stater. Och Al Gore vann fler röster. Men eftersom USA på så vis liknar Europa, att det är ju inte en nation utan det är ju flera olika stater, så var det därför som George Bush vann valet helt enligt reglerna. Jag tänkte bara skulle påpeka det, för att jag hittar på internet ibland folk här i Sverige som fortfarande inte, även politiskt, jag måste faktiskt säga, det var faktiskt aktiva socialdemokrater jag hittade på en sida här som fortfarande inte har begripit det här, eller inte vill begripa. Och ändå här i Stockholm så har ju regerat Socialdemokraterna fast de har minoritet i stadshuset då. Så att det är ju samma situation. Fast där är det kanske lite annorlunda. Men så i alla fall, här upptakten till valet håller på för fullt nu. Och senare så ska den Republicans ha sin convention i New York City. Och det blir säkerhetspådrag där också naturligtvis. om den där nyheten kommer att komma till Sverige om presidentkandidatens fru som höll ett tjusigt och fint tal om att vi måste vara så fina och snälla och ha en finare ton i politiken. Och sen gick ut en journalist och gapade honom. Now shove it! Teresa tells reporter to shove it, skriver Matt Rudge. Teresa Hines, wife of Democratic nominee John Kerry, told reporter to shove it on Sunday evening, immediately after giving a speech calling for a more civil tone in politics. Speaking to the Pennsylvania delegation at the State House in Boston, Hines Kerry delivered an impassioned plea against hate politics. We need to tone back some of the creeping, un-Pennsylvanian and sometimes un-American traits that are coming into some of our politics. My prayers for you, for me, for the country, for the world, or that we keep this at a high level, with dignity, with respect, and with a great idealism and courage that took our forefathers to build this great nation. According to multiple sources who attended the event, Hines Kerry, upon finishing the speech, pushed her way through the Secret Service to get to the Pittsburgh Tribune Review reporter, Colin McNichol. Upon getting to McNichol, Hines Kerry asks, "Are you from the Tribune Review?" McNichol says, "Yes, I am." At this point, in an irritated fashion, Hines Kerry says, "Of course, understandable. You said something I didn't say. Now shove it." Oh. Men det brukar vara som är med både i USA och i Sverige, att om några demokrater har gjort någonting som inte är fult, så brukar det inte uppmärksamma så mycket som om det hade varit en republikan som hade gjort det. Därför tycker jag kan passa på bra att berätta det här, för att vi får se om det överhuvudtaget tas upp i svenska media. Det är väl kanske tveksamt. Det skulle jag väl inte tro, men man vet ju aldrig. Så här på sommaren så är det en del sommarvikarier som inte har lärt sig vad som är politiskt korrekt, som gör vissa saker de inte ska. Som att de ställde svåra frågor till den här Ghazali som kom hem ifrån Guantanamo till exempel. Saker man inte fick fråga och sånt där. Det var ju, kom ju som en total överraskning då för den här, vad heter de nu? Guantanamo-kommittén eller vad de kallas för, Afghanistan-kommittén, som var vana vid att media alltid är så snälla på deras sida och behandlar dem med silkesvantar och sånt. Så att och det finns en hel del uppgifter om att han har en ganska fläckat förflutet, men det är sånt som jag har sett på internet, så att jag har inte kunnat, jag vet inte hur bekräftat det är. Men det var kanske ingen tillfällighet att han hölls på Guantanamo heller. Så här på sommaren, det var samma sak. Aftonbladet skrev någonting om Göran Persson också, om att han var någon översittare. Så jag vet inte, det är väl sånt som händer på sommaren kanske ibland, när de mer ansvarsfulla nu, de är lite mer förståelse för politiska spelet och korrektheten. När de är på semester, då kan det hända att en del sommarvikarier kommer in. Så då kan faktiskt media Sverige förändra sig. Ja, de sommarvikarierna får aldrig mina jobb inom media, men det är kul så länge det var i alla fall, under några veckor. Så man ska passa på att kolla media på sommaren i Sverige. Dessutom gör väl sommartorkan att en del kanske gräver djupare också efter andra saker. Det här är Radio Nacka 99,9, klockan är 7.41 och vi har 15,1 grader just nu i Nacka. Det kommer kliva upp till 19 grader någonting. Och det här lilla regnet vi har, det har nu avstannat. Det är lättledd dugg bara, men så har det så gott som avstannat här. Och regnet ska avta under dagen också, är det meningen. Biografernas Stockholm. Så lyder rubriken på nästa del i kapitlet Livets goda, hur Lars Erikssons Stockholms historia under 750 år. Det var under den klassiska utställningssommaren 1897 som stockholmarna för första gången konfronterades med det nya mediet filmen. Just det, jag kommer ihåg, det var någon sån här rolig närradioförening där på Citysändaren 88 som, vad hette de för någonting nu? Det var Ja, de hade i alla fall någon sån där att de sa idag ska vi visa film i radio. Det, vi ska ha någonting helt revolutionärt, någonting som aldrig gjorts tidigare. För första gången i historien så ska vi nu genom en teknisk landvinning visa film i radio. Och de byggde upp det här. Snart ska vi visa film i radio. Och så kom den stora stunden. Och när de skulle göra det tänkte man, vad spännande. Hur ska det gå? Hur ska det hända? Och då lät det så här. Nu ska vi visa film i radio. Och så lät det så här. Klick, klick, klick. Det var bara ljud av en projektor här som stod och gick flera minuter. Det tyckte jag var jätteroligt. Eller så kanske jag missade på, jag kanske tittade på fel ställen och sådär, men jag såg inget i alla fall. Jag tyckte det var ganska kul. I alla fall, jag ber om ursäkt för den här lilla utvikningen. Det stod inte i boken. Det var under den klassiska utställningen sommaren 1897 som stockholmarna för första gången konfronterades med det nya mediet filmen. Apotekaren Numa Petersson och hans son Mortimer visade då varje hel timme journalbilder och andra upptagningar på Lumineers kinematograf. Är det därför det heter Lumineer? Var det en fransman som byggde en kinematograf? Luminera, lysa upp och luma. Intressant, är det därifrån det kommer? Nåja. Här kunde utställningsbesökarna skåda journalbilder på prins Carl och prinsessan Ingeborg. Skratta åt en bakutrullad simuppvisning och låta sig förundras av två nya svenska inspelningar. Det var originalupptagningarna Akrobat med otur som spelades in vid Djurgårdsbrunn och Byrackstugan som spelats in på Gymnastiska Centralinstitutets gård vid Hamngatan, nuvarande Sergels torg 1. Redan 1899 började filmvisningslokalen Passage Panorama visa film i Birgalspassagen. Och detta är en bio som år 1909 bytte namn till Maxim. Ända fram till sin nedläggning år 1964 var Maxim ett av de klassiska Stockholmsbiograferna med rötter i stumfilmsepoken. De följande åren förekom ambulerande filmförevisningar på flera platser i Stockholm innan Blanchteatern vid Hamngatan öppnade som biograf den 30 januari 1904. Här visades journalfilmer, men också en del kortare spelfilmer som Alibaba och de 40 rövarna, eller Riddar Blåskägg. Redan premiärdagen den 22 september 1904 ägde en annan viktig filmpremiärrum. Den dagen visade Blanchteatern filmen Indianer och Cowboys. Västernfilmen hade gjort sin entré på Stockholms biodukar. Från 1910 blev Blank premiärbiograf från svenskproducerade filmerna. Det var hit man gick för att se det nya på vita duken. Det är ganska intressant det här hur man, när man läser historia, sådana saker man har talat om som blivit begrepp som då har förklaring att det var någon stor film som gick, som Alibaba och de 40 rövarna. Eller Indianer och Cowboys. Det har liksom blivit begrepp, i alla fall Indianer och Cowboys. Och att en av de första männen här som byggde en kinematograf hette Lumière. Det tycker jag var ganska intressant. Lumière. Lumières. Det är inget än där. Lumières. Ja, det är ganska intressant. Illuminerande. Stafettpinnen som Stockholms främsta premiärbiograf togs över av Röda Kvarn på Biblioteksgatan i samma ögonblick som denna för sin tid raffinerat lyxiga salong med plats för 860 betalande öppnades den 30 december 1915. Premiärvisningen gällde Moritz Stillers Madame de Thébès och därmed var den moderna biografpalatset fött. Under 1920- och 1940-talen formligen exploderade biografutbudet i Stockholm med tiotals större eller mindre salonger. Biografernas betydelse visas av att några av landets skickligaste arkitekter ritat dem och att framstående konstnärer stod för viktiga delar av inredningen i många biograferna. Så ritade till exempel Gunnar Asplund den 1923 invigna Skandia, sedermera Luck, vid Drottninggatan 82. Ja, Drottninggatan blev det stora biografstråket, men täta anhopningar av biografer växte också upp kring Norrmalmstorg och Kungsträdgården. En rad biografer etablerades också på de folkrika Södermalm och Kungsholmen. År 1918 blev Palladium på Kungsgatan Stockholms största biograf. Men den fick se sig passerad när Kina invigdes vid Norrmalmstorg 1928. Med sin kolossala läktare och till en början 1486 platser. För inredningen stod varuhuset NK. Stockholmsbiograferna blev visserligen aldrig till närmelsevis så stora som sina amerikanska förebilder, men de var stora nog. Men när TV inledde sina sändningar i Sverige 1957 stod biograferna inför sin största utmaning och många avvecklades. Ibland efter en mellanperiod som matinébiografer. Ett motdrag kom i form av multibiografen, där man för utländsk förebild byggde om en tidigare stor biosalong till ett antal mindre som med ett minimum av personal kunde visa flera olika filmer samtidigt. Med komplexet Filmstadens tillkomst år 1980 kom fenomenet till Stockholm. Under 1980- och 1990-talen byggdes en rad stora salonger enligt samma idé. Och det här visade sig vara ett verksamt sätt att få biografen att överleva en allt hårdare konkurrens från TV, video och dataspel. År 1990 stod Filmstaden i Stockholm ensam för hela 5% av alla biobesök i hela Sverige. Här ser man vad man får lära sig om man läser Lars Erikssons Stockholms historia under 750 år. när man ute åker bil så där, alltså, det har blivit svårare och svårare att kolla in med trafikanterna. Innan de hade nackstöd och när alla bilar var lika höga och stora öppna rutor, så kunde man ju se de som körde, så man kunde få en bättre uppfattning om vad de höll på att göra. Men jag är en sån här som när jag kör bil så använder ganska mycket intuition för att känna av vad de där framför sidan ska hitta på och bakom innan de gör det. För det kan kan man ta chansen ibland och försöka lura ut vart de är på väg. Men nu har japanerna här gått ett steg längre och man har börjat experimentera med en bil som kan göra vissa ansiktsuttryck. Man har satt på lite ögonbryn och lite som ögonlock och tårar. Och det är alltså så att hela bilen då kan alltså vifta, signalera lite saker. Men tutan kan då tuta olika hårt, starkt och svagt, och ljusen kan vara olika starka. Men med ögonbrynen så kan man då visa olika uttryck. Det är ganska intressant. Och jag har inte riktigt fått. Det är så att de som kör bilen kan också mata in systemet vad de vill att bilen ska visa. Men jag har inte fått klart för mig om det är någon sån här avkännare som sitter på deras hjärnor då, med stora sladdar, eller om de har olika spakar där inne. Men det är en ganska rolig idé i alla fall. Så att, och det är Toyota som håller på att utveckla den här känslomässiga bilen. Så där ser man. Men annars är road rage någonting som blir vanligare i storstäder med mycket bilar och mycket trafik. God morgon, det här är Nacka. Jag heter Lasse Lundberg, finns här mellan 7 och 8. Klockan är nu 5 minuter i 8 på morgonen. 99,9.